Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
198 som 19 och 8. Tröjnummer 19, Niklas Bäckström, och nummer 8, Alexander Ovechkin, det svensk-ryska NHL-radarparet som i fjol ordnade Washington Capitals första Stanley Cup-titel i klubbens historia.
Hela 198 poäng har Manchester City tagit i Premier League totalt över de två senaste säsongerna, vilket ju också lett till två ligatitlar.
198 miljoner pund kostade brassestjärnan Neymar när han gick från FC Barcelona till Paris Saint-Germain. Motsvarande drygt 2 miljarder svenska kronor när han 2017 blev den dyraste värvningen i fotbollshistorien.
198 centimeter lång var diskuskastaren Ricky Bruch. Han som på 70-talet var världsrekordinnehavare och OS-medaljör. Och i 33 år hade han det svenska rekordet innan Daniel Ståhl slog det. Daniel, som vi kan få anledning att återkomma till, tror jag bestämt lagom till vårt jubileumsavsnitt 200.
198 centimeter lång är också Michael Jordan. Air Jordan, av de flesta ansedd som världens främsta basketspelare genom tiderna.
Mm, och ja, nu är vi uppe på nivå, Lasse. Du är ju 196 centimeter. Bruch och Jordan & Company, där du framstår som en stubit.
Det är vokabulär av Lars Gunnar Jansson, Radiosportens expert och vår kompis det där. Ja, smörgås på lägg, kvartsfigur.
Eller så skulle han ha sagt så här: kom igen nu, din mosbricka, starta avsnittet.
Tack ska du ha. Här är nummer 198 av Sporthuset.
Ladies and gentlemen, the members of the International Olympic Committee have elected the host city of the Olympic Winter Games 2026. The host is Milano Cortina.
Ja, men det är lika bra vi tar oss an det här direkt. Det blir inget vinter-OS i Sverige. Thomas Bach hörde vi där häromdagen när beskedet kom att Milano och Cortina tilldelas spelen. Och ja, Lasse, du hade förhoppningar, stora sådana, när vi spelade in vårt nyårsavsnitt, att det här skulle kunna gå vägen för Sverige. Och det var ju, eller var det nära? Eller var det inte nära?
Nej, det var inte nära. 47-34 var väl röstsiffrorna, tror jag, till italienarnas fördel. Och då säger Gunilla Lindberg, som jag varit med i Internationella Olympiska Kommittén och sitter i dess exekutivkommittén och mycket annat, att hon redan på förhand fick besked om att det här skulle aldrig gå för den svenska ansökans skull. Men det var väl 8:e eller 9:e gången som Sverige var uppe och kandiderade. En gång har Sverige sökt sommar-OS, de övriga tillfällena har varit vinterspelen, och förlorat. Men det här är ju inte i närheten av de förlusterna som var väldigt tunga när Sverige sökte på 80-talet. Och tänk hur det var 1994, när Lillehammer fick det före Sverige. Det trodde vi nästan inte var möjligt. Samtidigt som norrmännen då nog arrangerade ett av de vänligaste och bästa spelen, i alla fall vinterspelen, i den olympiska historien.
Men vad är det som gör att Sverige går bet gång på gång? Det är det som det är många som hört av sig till Sporthuset. Det är Sporthuset på Twitter direkt efter beskedet, även till mig. Daniel Sirensjö gjorde en sammanställning där man kunde se då att Sverige är det enda topp 8-landet rent framgångsmässigt i vinter-OS-historien som aldrig har tillhört spelen. Och 11:an Italien får det nu för tredje gången. 12:an Frankrike också tre gånger. Och det var en hel del besvikelse. Det var det. Vi la ut där på vår Twitter. Vad känner ni? Och de flesta tyckte att det var tråkigt utan OS i Sverige trots allt. I vår lyssnarskara.
Ja, men precis. Jag menar, de som är sportmänniskor och närmare sporten och våra lyssnare, de är nog till en stark majoritet av den uppfattningen. Men långt ifrån alla i Sverige tycker ju så. Och det är en av förklaringarna. Det är nog två huvudsakliga skäl som gör att Sverige missar det här. Dels den folkliga förankringen fanns ju inte. Det var luddigt ifrån den politiska sidan sett också om man skulle stötta det här eller inte. Och Stockholm skulle ju inte ens skriva på dokumenten som värdstad. Det skulle ju Åre vara istället. Därför att det fanns inte den politiska förankringen i Stockholm. Så det är ett frågetecken. Och det andra är ju att Internationella olympiska kommitténs utvärderingskommission, de har ju särskilt folk som sitter med noggranna utvärderingar, och de sågade ju budgeten som Stockholm la fram och sa det här är ju en glädjekalkyl, ni har ju räknat med alldeles för höga intäkter, och det var ju i storleksordning 1 miljard fel. Och det är klart, när de som ska utvärdera de båda kandidaterna sågar den ekonomiska hållbarheten i det ena alternativet, då ligger ju det ganska dåligt till. Sen tänker jag så här, tänk du själv som lyssnar nu, om du satt som ledamot i Internationella olympiska kommittén, kanske inte ens är från ett vinterland, men ändå, att du liksom, ska du välja en värdnation där 80% av folket står bakom spelen, de vill ha det, de liksom, man känner att det finns inte bara en folklig förankring, det finns en politisk förankring, de står och sjunger att vi vill ha spelen, kom hit, jämfört med det andra alternativet som är nej. Vad ska vi med det här skiten till? Det här är inte bra för oss. Och sen vänder det lite kanske. Om ni verkligen, okej, vi kan väl ställa. Det är klart man röstar på de som vill att man kommer.
Men nu kommer direkt rubrikerna då, som jag känner igen från så många gånger tidigare. Det här var sista chansen. Nu är det ingen, rubrikerna kommer direkt. Det finns ingen möjlighet att Sverige ska kunna få det. Lägg ner bara. Vi fick ett inspel också på Ett Sporthuset från Mikael Haraldsson. Han skriver det. Ledsen för hårda ord. Vårt track record i det här sammanhanget är obeskrivligt uselt. Hela världen tackar nej till att arrangera och vi lyckas förlora mot det enda återstående kandidaten som hade spelen i grannbyn 2006 när vi var där, Lasse, i Turin. Fiasko, kollaps, Sverige sämst i världen.
Men det är väl en ganska trist upptäckt att göra för oss som är svenskar och som tycker att vi skulle arrangera spelen, att övriga världen vill inte komma hit. Det är en rätt jobbig upptäckt. Men jag tycker inte att Sverige ska ge upp och söka. Det kan komma tillbaka vid ett annat tillfälle. Det kommer andra generationer som kan påverka den allmänna opinionen. Men en förutsättning är nog att det finns en tydlig majoritet för att arrangera spelen. Och att det inte finns den här vankelmodigheten. Att Stockholms politiker sa ju först helt nej till att ta emot OS. Sen ändrar de sig och sa att ja, vi ställer upp och hyr ut eller våra anläggningar utan att ta betalt. Det var liksom deras grej då. Oj då! Och vi får vara i Globen utan att betala! Det är väl liksom, men vad är det? Och sen säger de, men vi skriver inte på dokumenten som värdstad, för då binder man sig ju för x antal åtaganden då, som jag kan förstå att man är tveksam till att göra. Men mot bakgrund av det där vankelmodigheten så fattar jag att de som ska rösta på det här kanske tycker att det är bättre att lägga det hos de som vill ha det.
Veckans sur. Nu ska vi bara reda ut det här. Var är du, Lasse, just nu när vi spelar in det här? Denna sena tisdagkväll när vi spelar in.
Ja, det har blivit mörkt. Det är nämligen så att det regnar. Jag är hemma i Gustavsberg. Inte alls långt ifrån där du i grunden bor, men inte är.
Jag ser dem. De som är det ultimata beviset på att man är i ett avkopplat läge. Palmerna.
Okej.
Okay. Det är något med palmer, känner jag. När man ser dem, alltså då finns det en viss exotisk touch över det hela. Så jag är på Mallorca. Ön där väl du, om jag inte minns fel, aldrig har varit, va? Vilket är sensationellt med tanke på hur berest du är. Jag är ju här för kanske 15:e gången i livet, tror jag. Eller har du varit här, Mallorca? Inte att förväxla med Kanarieöarna nu.
Nej, men alltså Mallorca tillhör Spanien, gör det inte
ja,
det?
Ja, verkligen.
Ja, jag har varit i Spanien.
Men inte Mallorca.
Nej, men alltså jag har ju varit i
krokarna.
Jag har varit i Malaga, jag har varit i Madrid, jag har varit i Barcelona.
Ja, ja, jo, men det var inte det det gällde. Ja. Nu har vi kommit ut på havet rejält här. Så att, nej, men det, och tack förresten till sporthuset-lyssnaren som kastades över mig vid poolen här och bekymrades över hur det skulle gå till med inspelningen här. Men vi har löst det. Och då undrar jag lite hur surret går, för nu har jag ju kopplat bort lite här några dagar. Men jag uppfattade i alla fall den svenska segern här, den nådde mig såklart beskeden. I dessa tider går ju djungeltrumma ganska snabbt.
Ja, du får klättra bra högt. Det måste vara en hög palm om du ska klättra så att du inte nås av några som helst besked.
Svensk seger i åttondelsfinalen, och framförallt så minns ju alla det här.
La en Nilla Algarve mot Hedvig Lindahl där hon la den lågt till vänster.
Lågt vänster.
Och satte sin straff då. Jaha. Så det är väl om hon väljer att ändra nu eller om hon går på där hon har lagt tidigare.
Här är Kanadas utjämningsförsök. Hedvig Lindahl är just nu Sveriges hopp. Och hon tar den ju! Vilken jätteräddning! Vilken jätte... Det är strålande, vilken räddning! Nu ska vi bara titta här på alla repriser att hon har haft alla skosnören rätt på mållinjen där. Så att det inte är så att domarna ska hitta något nytt här. Nej, det blir hörna för Kanada. Hon tar ju den där och hon gör rätt också vid straffrättningen. Och det är ju Ravelli-klass från VM 94. Nej. Där man tittar på efterhand också med VAR 150 år senare och konstaterar att det var rätt.
Undrar om det inte var ännu vassare räddning än Thomas Ravellis?
Ja, det kan man ju diskutera, men framförallt tycker jag vi pratar om fotbollshistoriska, klassiska, svenska ögonblick. Och då är ju Thomas Ravellis straffräddning på den nivån, och lite grann också beroende på hur det går nu. Om Sverige går vidare och slår Tyskland också, så kommer ju den här straffräddningen att leva på Ravelli-nivå. Den är ju magisk, va? Men det var ju en sån här typ av slutspelsmatch som fotbollen då och då plockar fram. Det var en första halv... Kommer du ihåg 1982?
Mm. Ja, det är mitt favorit-VM.
Ja, VM-matchen i fotboll där mellan dåvarande Västtyskland och Österrike. Resultatet 1-0 till Västtyskland förde ju båda länderna vidare. Mm. Och i nionde minuten gjorde Horst Rubers, en stor tysk centertank, 1-0. Och sen hände ju ingenting.
Spelade bort publiken Algeriet, buade ju då. Inte det.
Exakt, publiken buade. De spelar ju någonstans i Spanien förresten. Publiken buade och började ropa på Algeriet istället då. Och första halvlek mellan Sverige och Kanada var ju... Den fick ju Västtyskland, Österrikes andra halvlek att framstå som händelserik.
Var det så illa?
Det hände alltså ingenting. Och man tänkte, vad ska det här ta vägen? Och sen en andra halvlek som fullständigt exploderar med den ena historien efter den andra. Från svenska ledningsmålet med en vacker mottagning av Kosovaras land som tar bollen med sig i mottagningsögonblicket och lägger en sån där absolut precis passning för Sina Blackstenius som precis bara petar till bollen via en kanadensare i 1-0. Och sen har du en VAR-straff. De måste titta på videon och konstatera att jo, det var hans passlan i straffen, räddningen Hedvig Lindahl. Sverige får en straffspark i den andra halvleken som tas bort efter en VAR-bedömning som hittar en offside med ungefär 2-3 centimeters marginal då, så blev det ingenting av den situationen. 7 minuters tillägg som blev 9 minuter innan det var färdigt och som innehöll, precis när domaren skulle blåsa av matchen, ytterligare en VAR-situation som de var tvungna att titta på, i hans eller inte. Det vill säga, ska Kanada få en straffspark det sista som händer i matchen eller inte innan de till sist då blåste bort det. Så att det var svettigt i många bemärkelser, inte minst för att det var typ 30 grader varmt där i Paris också.
Och nu är Tyskland som gäller då i kvartsfinal på, är lite dagvill här nu, på lördag, va?
Lördag 18.30.
Och det är du igen? Och
Hanna Marklund och jag ska till Rennes.
Just det.
Det är ju i Bretagne.
Jag uppfattade på Twitter här att Hanna Marklund fick skön positiv kritik för sin... Vi pratar ju ibland om det här att pricka in killer facts. Alltså precisa fakta på exakt rätt ställe där de passar in. Det vill säga inte kasta ut det precis när som helst bara för att briljera att jag vet minsann det. Utan med timing skicka ut det, sovra och skicka ut det med timing. Och det är precis det hon gör då, precis innan straffen ska läggas. Så pekar hon ju på en tidigare straff som just den spelaren har slagit mot just Hedvig Lindahl. Snacka om mervärdesinformation.
tveklöst. Hon hade en lista över straffsparkar där och hade pratat om det dessutom inför matchen och hade ju koll på de delarna. Mm. Så det är ju, när det dessutom blir exakt så, så är det ju svårslaget.
Ja, för det gäller ju också att hitta, även om man har det på sitt papper där, så gäller det att ha sinnesnärvaron då, för där blir det ju stress och allting. Det har varit VAR-beslut och så att, ja, men det är riktigt kul att se Hanna Marklunds utveckling också, som har varit ständigt stigande sen hon började jobba tillsammans med dig för drygt ett år sedan, va?
Sneglar jag på, ja, vi gjorde vår första match ihop för ett år sedan ungefär, ja, drygt. Men alltså, sneglar man på hennes papper där, det är ett myller av bokstäver. Det är ju gärna det om man skriver på papper. Men alltså, det står i hörnet, det står under, det står över, det står lite på sniskan, och så nästan som man skrivit lite baklängs. Alltså, överallt liksom, så informationen. Men hon har ju full koll själv på det. Det är ju det handlar om. Det vet ju du också, att förberedelsearbete handlar om att du själv ska hitta rätt. Mm. Inte bara det att du ska säga rätt sak vid rätt tillfälle. Du måste ju hitta informationen blixtsnabbt när du behöver den också.
Precis.
Och då har ju var och en ett system som är överenskommet med den egna hjärnan, att så här ska jag arbeta.
Överenskommet med den egna hjärnan.
Ja, eller hur? Men jag råkade ut för det på flyget dit, därför att då samtalade jag med Hanna, vi satt ett par rader ifrån varandra, och om laguppställningarna inför matchen. Därför att jag jobbar så att jag har Excel-fil på respektive nation, i det här fallet var det Sverige och Kanada, med mängder med information på varje spelare. Men sen skriver jag på en vanlig A4-sida för hand laguppställningarna med liksom grundläggande fakta av klubbtillhörighet, antal landskamper, antal mål och varningar i turneringen och sådana där grejer. Mycket enkelt. Och så har jag ett litet färgsystem till det där. Och då tänkte jag så här, att jag skulle ändå så här, chansa på laguppställningarna för att pricka dem inför matchen. Så jag skrev de båda lagen. Och då satt jag bredvid en kille som på, för övrigt flög det mycket lustiga sträckan Stockholm-Paris, Paris-Birmingham. Men i alla fall, så när vi landade, och vi talade inte med varandra för han satt och tittade på någon film i mobilen där. Så när vi landade så sa han det, du, om det nu blir 3-4 ändringar i respektive lag, vad gör du med det där då, sa han.
Ja, just det.
Och det är liksom lite träffande, ja. Att var och en har sina förberedelsevarianter, och då får man ta höjd för det och skriva om helt enkelt.
Nej, ändringar gillar man ju inte som kommentator.
Nej, det gillar man inte.
Man gillar ju gamla Sovjet i ishockey, eller Ryssland, som aldrig ändrade. Den förlorade med 7-8-0 i ishockey, så spelar med samma lag, exakt samma formationer matchen efter. Ja. Det är mumma. Och mardrömmen är motsvarande Kanada, och pratar ishockey som knappt hade några formationer som höll ihop. Men tillbaka till det här med Tyskland då. För nu finns det ju två varianter på det här. Antingen så, men Tyskland är så pass mycket bättre så det kommer bara smälla till. Eller Sverige, perfekt. Spelar ur underläge. Det passar svenska mentaliteten bra. Vi är väl organiserade, bra fysik och så vidare. Att kunna skrälla. Det studsar väl mellan, som alltid, den här typen av matcher. De här, nu kommer det förbi några spanjorer och spatserar förbi min. Min lilla altan där jag sitter. Och hoppas det suset, att Martin Söderberg, vår ljudtekniker, kan lägga det över dig också, så att du får liksom känna av det lite grann. Det här suset från vågorna faktiskt, som man har hört.
Jag har ett mycket irriterande sus precis hela tiden faktiskt. Jag missade dock, jag trodde det var atmosfäriska störningar och inte vågor.
Så vilka av de två varianterna väljer du, Lasse?
Nej, men båda är ju korrekta, och den skicklige ser ju till att navigera sig, så man kan säga, båda sakerna. Men alltså, den matchen som var på Friends Arena, när det var 25 000 ungefär åskådare på matchen här förleden i början på april, där fanns det ju ganska få tecken som ger ett annat svar än Tyskland. Den matchen var ju klart till tysk fördel. Tittar vi på den här turneringen så har ju Sverige varit ett jättestort frågetecken fram till den här åttondelsfinalen mot Kanada. En väntad seger mot Chile, men det var ganska sena mål från Sverige relativt sett. Thailand är ju lite för dåligt för att utmana någon egentligen i den här turneringen. Och sen ställde ju förbundskapten Peter Gerhardsson över flera spelare som man tänkte att det där är nog startelvespelare, för att hålla igång andra emot USA, som ju är ett av de svåraste motstånden som finns i hela världen på fotbollssidan för damer. Så att... Då var det bara ett frågetecken. Det som kan hända är ju att Hedvig Lindahl kliver fram med en klassisk straffräddning som alla pratar om och får liksom, det är nog fler än jag som får Thomas Ravelli-vibbar av den där räddningen. Vi såg en Caroline Seger som jag tycker är på den nivån som hon inte har visat tidigare. Den där matchen mot Tyskland var hon ju rätt seg, men här helt plötsligt så har hon ju under VM växt fram till att vara den motorn Sverige förväntar sig att hon ska vara. Hon gör ju snart 200 landskamper. Kosovare Aslani var den kreativa spelaren som behövdes. Fridolina Rolfö var ju ett ankare att luta sig mot. Så att det finns ett mycket stabilt svenskt defensivt spel. Så att det finns ju saker som kan göra att... Men Tyskland är ju favoriter och det gör ju inte Sverige något.
Ett kryss två från dig alltså?
Ja, men det är ju så. Du måste agera för att sen efteråt säga vad var jag sa. Du brukar jobba så.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Ja, vad tror ni då nu med ett par dagar kvar när den här podden kommer ut? Har Sverige, hur goda är chanserna för Sverige att ta sig vidare till semifinal? At Sporthuset på Twitter, hör av er med era tankegångar om det pågående världsmästerskapet. Sporthuset podcast på Instagram. Det var ju många som hörde av sig om vårt intro som vanligt. Stort tack till den här kvintetten som fick igenom sina önskemål. Tobias Svensson, Mikael Jonasson, Mats Jonsson, Andy Törnqvist och Johan Larsson. Ni kan också hoppa in på vår hemsida, Sporthuset podcast. Om ni vill skriva lite längre, där på hemsidan finns kontaktformulär där ni kan höra av er om precis vad ni vill. Till exempel om ni vill knytas närmare Sporthuset genom olika typer av samarbeten. Det kan ni läsa mer om på sporthusetpodcast.se. Och en som hörde av sig på Twitter, det var Jonas Medin, och han skrev det: dags att prata VAR igen, alltså videosystemet där domslut granskas, och tillämpningen av VAR den här gången. Gärna med ett par olika perspektiv. Och gärna om konstruktiva förbättringar. Som det tillämpas i VM just nu så är det parodiskt. Jag är positiv till den här typen av hjälp för att öka rättvisan och öka andelen korrekta domslut. Men med nuvarande tillämpning så har det blivit knas. Märkliga väntetider, pauser och trots syftet inkonsekvens.
Jag håller med. Och jag är också positiv till att leva i samtiden. Och samtiden är fylld av tekniska hjälpmedel. Och det tycker jag fotbollen ska ta användning av också. Jag tycker det fungerade med beröm godkänt under världsmästerskapet för ett år sedan i Ryssland på här sidan. Men här har det kört fast rejält och blivit jättekonstigt. Och det finns mängder med exempel på det. Och så här kan vi inte ha det. Jag tror inte att det finns en möjlighet att vi kan ha det på det sättet som är nu. Jag tror att en utveckling, att ta bort det helt och hållet som det finns flera stycken, alltså stoppa utvecklingen, vi accepterar inte utvecklingen, vi måste säga nej till den. Internet är bara en fluga, det kommer inte bli något. Det tycker jag inte vi ska, utan vi ska försöka anpassa oss så gott det går efter tekniken. Det är min uppfattning.
Och vi ska säga det att när den här podden kommer ut så har det också varit en presskonferens, vet jag, där domarchefen i FIFA, nämligen den gamla stordomaren Collina,
Luigi Collina,
har kallat till möte för att diskutera VAR med tanke på att det har varit så pass turbulent. Det var väl ett sånt möte i och för sig också under herrarnas fotbolls-VM, tror jag, som inte var speciellt. Collina stängde egentligen bara butiken och sa att nej, men det funkar bra allting, det finns inga som helst problem här. Så vi får se.
Jo, men, vad håller de på med? Vad håller de på med? Varför ska de plattra om det under turneringens gång? Ja. Jag menar, de kommer in med VAR, det här med att målvakterna ska stå på mållinjen och som ska mätas in i millimeter rättvisa. Och jag tror att det är svårt att få den maximala rättvisan ens när du använder den här typen av tekniska hjälpmedel. Och sen så säger de då att jag gör inte målat en del, så är det automatiskt varning. Och då kommer de ju på det att, ja, men vänta nu, om målvakten får en varning i straffläggningen för att den här målvakten upptäcks inte ha stått på linjen och har en varning sen tidigare i matchen, vi säger för maskning exempelvis, ja, då är det utvisning. Och då säger ju fotbollens regelverk att under en straffläggning får du inte byta in en målvakt då, utan då får ju en utespelare ställa sig. Ja, det vill vi inte ha. Då ändrar de reglerna och säger att i en straffläggning kan det inte bli en varning för en målvakt som inte har stått på linjen. Alltså när du måste ändra reglerna under pågående spel, då har du inte tänkt färdigt. Och det tycker jag är den absolut tydligaste hälsningen till FIFA. De har inte tänkt färdigt i den här delen.
Skulle det se ut istället? Hur ser framtiden ut?
Jag kan tänka mig, ta bort de assisterande domarna. Det finns ju en särskild sån här linjeteknik redan idag som avgör om en boll över linjen eller inte när det gäller mål. Den kan ju gälla alla linjer runt hela spelplanen givetvis. Bort med den assisterande. Den här offside-delen, det är någon chip i tröjan på spelarna eller någonting sånt där som avgörs av det. Så börjar blinka rött så här, ungefär som det är omstart i travtävling, så blinkar ju alla lampor i arenan. Va? Så kan det börja blinka så här, då vet man offside, då är det frispark. Va? Så bort med dem. Och så har du tre eller fyra domare istället som kommer närmare spelet. Så du har inte en huvuddomare utan du har fler, ungefär som basket. Men tre domare som flyter kring där och koll på precis allting och alla vinklar. Bla bla. Och sen ger du varje lagledning på respektive sida, varje lag, varje nation, en utmaning per halvlek.
Har du inte tagit din utmaning i första, då försvinner den. Då har du en kvar i andra, va? Då får du utmana domslut som har med avgörande lägen att göra. Straff eller inte för en hands exempelvis. I samband med matchen mot Kanada, ta det exemplet. Från Kanadas sida, bollen in, domaren missar att den slår upp på armen på Aslani. Då skulle Kanada ha sagt, det där utmanar vi. Det vill vi utmana, det är vår utmaning i den här halvleken. Då hade man tittat på det och sagt, det är straff. Men det känns, jag känner, vi släpper det här med VAR, för att jag tror att det kommer vi automatiskt komma tillbaka till ändå.
Kanske redan men, nästa avsnitt.
Säkert. Men alltså, det handlar om fotbollsdiskussionen någonstans. Jag är förtjust över att få beskedet, Tom, när du säger att fördjupade fotbollsdiskussioner är någonting jag vill ha. Och då introducerar du nu till podden den nyblivne tv-experten, damallsvenska spelaren Irma Helin. Men hon kunde inte vara med just när du sitter under palmen där på Mallis och jag sitter i Gustavsberg och tittar på regnet. Så du har redan träffat henne häromdagen, Tommy, och spelat in ett snack med henne. Var sågs ni?
Ja, vi var där du var med också en gång på film- och tv-produktionsbolaget Art and Bob, eller Art och Bob.
Det är ju, får jag säga, hedersmannen Johan Westman, och i det sammanhanget verkligen stryka under just det uttrycket.
Ja, verkligen, som var kanalchef på Kanal 5 en gång i tiden, programchef. Art and Bob, de gör förresten, vi kan säga det, apropå Johan, de gör den här serien Sommaren med släkten. Jag vet inte om du har sett den, Lasse. Den går på Kanal 5 och drar igång igen i höst. Det är med Peter Magnusson och Kristin Meltzer och Christer Henriksson och med flera. Situationer som uppstår när de försöker samsas med släkten på semestern. Så
vilken laguppställning.
Ja, verkligen. Den säsong, jag vet inte om det är säsong 4 någonting. Det är en av de produktioner som de gör. Ja, nog om det.
Nåväl, du har träffat Irma Helin och här är det mötet.
Sporthuset 198.
Ja, men det har varit några veckors planering, men till slut fick vi till det, Irma Helin.
Ja, äntligen.
Irma Helin representerar Djurgården i Damallsvenskan i fotboll, expertkommentator på Eurosport, Kanal 5 och Kanal 9, där vi jobbar tillsammans på, ja, vi har gjort det nu några sändningar på Europafotbollen, FA-cupen, Europa League och så vidare. Och det är också klart att du kommer att fortsätta köra fram, åtminstone ett par år till, va?
Ja, så himla roligt. Ja, jag får ju äran att jobba med många väldigt duktiga, däribland du såklart, men så många bra experter och människor som har gjort det här hur länge som helst. Jag är lite ny i gamet, men ja, det känns ju såklart hur bra som helst. Och sen jag var 5 år och började spela fotboll, så har både Allsvenskan och Premier League varit det jag nördar ordentligt. Men jag har alltid kollat på all fotboll. Jag kommer ihåg, jag alltid hejade på United när jag var liten, men jag kommer ihåg att när jag var 7 bast önskade jag mig en så här. Folk hade typ bokmärken och klistermärken. Och jag önskade mig sådana böcker för att kunna ta bort alla bokmärken och istället klippa in bilder på fotbollsspelare. Så jag hade nästan varenda lag i varenda liga, så hade jag vilken nummer jag hade, vilken position att spela, så att jag bläddrade den här på kvällarna.
Körde du mycket listor också eller?
Ja, men skämtar du eller?
För jag tänkte så här, det gör hon säkert, så du ska få fixa fram någon lista här.
Ja, det måste jag göra. Ja, med massa listor. Också så kommer jag ihåg att jag gjorde typ påhittade drömälvor i varje liga. Så det var en enorm nörderitid som egentligen inte har slutat sen dess. Men jag har väl lugnat mig lite grann. Nu har jag egen fotboll att spela också. Så.
Ja, men det är ganska tydligt, för vi hade då FA-cup-final. Det var ju Watford, va? Som gick till final. Och de blev ju kvaddade i finalen av Manchester City.
Definitivt.
Men inför den då så hade det ju match med Djurgården. Och jag var på Stockholms stadion och undrade, är du här? Mm. Och du, jag är inte riktigt där än, för just nu sitter jag och fördjupar mig i Watford-analysen här då.
Ja. Så ja, alltså jag känner typ, oavsett hur kunnig man är, oavsett hur många gånger jag har sett fotboll, så sen jag började liksom med expertyrket så kollar jag på fotboll på ett annat vis nu. Det är en sak att sitta och kolla och njuta av fotboll, men en sak att verkligen analysera lagen. Och jag vill alltid analysera fotboll, men så specificera sig på Watfords uppbyggnadsspel kanske jag inte sitter och gör i Premier League-matcher eller i Europa League-matcher om jag inte ska jobba med det. Så, ja.
Men du, när vi ändå är inne på Europa League, Champions League, fotbollen där England ju klev fram och dominerade fullständigt efter att ha haft många tunga år, Det var ju, var det 5 finaler i rad någonting i Champions League, då inte var något enda engelskt lag med. Så har det nu, först var det final Liverpool, sen var det hel engelsk final Liverpool mot Tottenham, och sen hade vi då på Europa League i den här märkliga matchen i Baku med Arsenal mot Chelsea. Och Jens Fjällström här i vår podd, han sa det, han hade ju den profetian redan för ett par år sedan, det här kommer att hända, och nu blir han till och med orolig att engelska lag håller på att bli för dominerande, ungefär kanske som de spanska lagen var. Vad tänker du om det? Var det här en tillfällighet av det här extrema då med att de sopade rent, eller är det så här det kommer se ut de närmaste åren?
Det säger en hel del att så här, i kvartsfinalerna i Champions League till exempel så var 50% engelska lag, och att det är som du säger två lag i Champions League, två lag i Europa League. Det känns, jag har exakt samma känsla, att det är ingen tillfällighet, utan det, Premier League är en otroligt attraktiv liga och har mycket pengar. Men om vi vänder på det, det finns några spelare som kanske är på väg bort nu. Vi har Eden Hazard till exempel till Real Madrid. Var hamnar Pogba, Eriksen? Det, jag tror likväl att Premier League har etablerat sig här uppe nu, och jag tycker att det är skitkul såklart, för jag älskar Premier League.
Och ditt Manchester United då? Hur ser framtiden ut där? Du håller ju starkt på
dem. Herre Jesus.
nu kommer 60 minuter monolog. Irma Helin, varsågoda.
Ja, du, det jag gör varje kväll efter United har spelat. Det är så tråkigt. Det är så, jag har varit bortskämd med att heja på Manchester United. Alltså jag började heja på United när de vann trippen. Så 99, 2000, 2001. Det var fina år. Och sen under Ferguson har det såklart varit en ynnest att få följa ett sånt fotbollslag. Men efter han klev av så har det inte varit lika roligt. Och det verkar inte vara mer positivt nu. För när man kollar på liksom värvningen, det har inte skett särskilt mycket. En spelare född 97 in, jättespännande, men man vet inte riktigt vad som kommer därifrån. Och sen har jag inte hört så många andra rykten, så United behöver verkligen tänka om rent organisationsmässigt också. Hur får man fram liksom den bästa spelaren från akademin? Och
på tränarsidan där då, vad tänker du där?
Ja, du, alltså jag har ju varit,
vad tycker du?
Allt har ju varit bättre än det som har varit innan, så det Solskjaer har gjort går inte att jämföra med de tre herrarna vi har haft innan. Så, men,
du skulle säga vilka det är, Mourinho?
Ja, men vi har ju David Moyes som inte gjorde bra ifrån sig. Så hade vi Ryan Giggs var assisterande men fick kliva in där ett tag. Louis van Gaal och Mourinho. Och det var ju de mörkaste tiderna i en United-supporters liv. Det kommer en ny tränare och man tänker okej, ja men det här blir nog ganska bra. Nej, gå åt helvete. Kommer en ny tränare, okej men nu då? Nej, går inte bra där heller. Sen kom Mourinho in och jag har haft en förkärlek för Mourinho jämt för att jag tycker om tränare som sticker ut, och han har ju presterat liksom. Men vi jämförde Mourinho och Guardiola under många år, och nu det är inte så många som jämför Mourinho och Guardiola längre, för att Guardiola är enligt mig världens bästa tränare och Mourinho inte alls där längre. Så att få in Solskjaer, så självklart för alla United-fans har man en kärlek för den mannen efter allt han har gjort i United. Jag tror att det blev inte en smekmånad, men det blev en tid där United behövde en tränare som har varit i klubben, som vet vad det innebär, och det visade sig på resultaten. Men nu har väl det lugnat sig lite, och då gäller det att då gick det tyngre igen. Och jag vet inte hur mycket det är på Solskjaer, hur mycket det är för spelare, för vi såg att spelare inte, många, de ser inte ut att bry sig riktigt. Så det är perfekt med ett avbrott nu, och så får vi se vad Solskjaer bygger upp. Jag ska gå och se United Chelsea första omgången på Old Trafford i 11 augusti. Så det ska bli spännande att se vad det är för lag som ställer upp där.
Högt i tak i sporthuset.
Ja, vi har ju redan pratat om det aktuella inom svensk damfotboll med Lasse alldeles nyss, men nu lite fördjupning då tillsammans med dig, Irma, du som är mitt uppe i din fotbollskarriär. Nyligen fyllda 25 år, va? Grattis i efterskott.
Tack snälla. Ja.
Och jag undrar, hur ser framtiden ut för svensk damfotboll på landslagssidan? Inför det här världsmästerskapet då rankad på 9:e plats med många fina mästerskapsmeriter genom åren. Vad tänker du?
Ja, men först och främst så är det ju en fotbollsvärld där många nationer tar stora kliv taktiskt, tekniskt. Jag tycker nu under VM har vi fått se några landslag och några matcher som bjuder på otroligt bra fotboll. Sen, jag var ju nere i Nice och kollade på en av matcherna mot Thailand där man ser liksom problematiken i svensk damfotboll just nu. För jag hejar så klart jag sitter som alla andra och hejar otroligt mycket på Sverige och jag vill att det ska gå bra för Sverige och för mina kompisar. Jag vet hur fantastiskt bra fotbollsspelare som är i det där landslaget. Men det är någonting i mig som inte blir helt tillfreds när jag ser svensk damfotboll just nu. Många andra nationer som Frankrike, England, Nederländerna, USA, så har man framförallt tagit kliv i passningsspelet, i tekniken. Och jag vet att det finns så många duktiga unga svenska spelare. Men jag tycker inte att Sverige är som bäst när vi får föra spelet och dominera matcher. Jag tycker att passningsprocenten är för låg och jag tycker att det tekniska... Jag tycker att man kan ha högre krav med tanke på hur många duktiga spelare finns ute i Sverige. Och det är där jag är orolig, för jag tror att vi behöver tänka om lite när det kommer till vad vi vill ha för fotboll i Sverige. Det händer så mycket runt om i världen och med allt som sker jämställdhetsmässigt så får damfotbollen, ja, det är ju sånt otroligt lyft. Bara som jag sa till dig innan, men när Frankrike spelar sin tredje gruppspelsmatch nu i VM så var det fler som såg den än som såg herrarnas VM tredje match senast. Så det finns ett attraktivt värde i fotbollen och därför kommer nationer ta steg. Om vi inte gör det kommer länderna gå om oss. Och jag tror att man ska fokusera mer när spelarna är unga, när de är små och när i ungdomslandslagen, att jag tycker inte att man ska välja den som är störst och vinner flest nickdueller när man är 15 år, utan jag tycker att man ska fixera exakt lika mycket på den som har bäst teknik, bäst spelfattning och bäst fastningsfot. Jag ser en tendens i det svenska fotbollsspelet att vi hamnar efter tekniskt och i vårt passningsspel. Och de här spelarna har jag mött 100 gånger i Allsvenskan och jag kan nästan tycka att de är bättre ibland i klubblagen där de har en lite friare roll och får... Ja, utnyttja sitt passningsspel lite mer, men just när det kommer till att vi ska bli spelförande så... Men vi vet också att ett land som Sverige med de spelarna som är på plats i Frankrike, så man kan lika gärna gå och vinna VM för att det finns en så kollektiv styrka, alla vet vad man ska göra.
Men över tid, om Sverige ska lyckas, så känner du att det här spelet behöver utvecklas?
Mm, exakt så, för att vi ska ta nästa steg i svensk fotboll, för jag tycker att vi har stått och trampat ett bra tag.
Hur mycket märker du av det också i damallsvenskan? Vad ser du där runt omkring dig?
Men det är lite samma saker. Jag tycker att fotbollen, det finns vissa fotbollsmatcher som är otroligt attraktiva i damallsvenskan, men när det kommer spelare från andra länder så tycker jag att man ser kvaliteter hos dem som jag tror skulle vara möjligt att ännu fler svenska spelare skulle besitta om vi fokuserade lite mer på just de bitarna. Och det är samma på här sidan. Men för att inte hamna i det facket på damsidan också, så tror jag att vi behöver fokusera mer på de bitarna.
Varför har det blivit sådana problem i offensiven, alltså anfallsspelet? Nu, men det är klart, det är ett oerhört tungt tapp då med Lotta Schelin, som är den främsta genom tiderna som offensiv spelare. Men där bakom då?
Ja, men Sverige har en väldigt jämn trupp som har åkt ner till Frankrike. Det kanske inte finns den här individuella spetsen som vi hade i Lotta Schelin, och vi har ofta varit bortskämda med någon sån superforward. Hanna Ljungberg, Victoria Svensson, Lotta Schelin. Vi har haft otroliga forwards i Sverige. Nu är det många duktiga forwards på plats, men det kanske är lite mer jämnhet och inte den superduper stjärnan. Och då kan man sätta en boll bakom och veta att den här Lotta Schelin till exempel löper ifrån och sätter dit den. Men nu är man lite mer beroende av med kortpassningsspelet.
Där kommer vi tillbaka till det igen. Ja.
Exakt.
Att det blir det du pekar på.
Så kombinationsspelet i den individuella skickligheten tror jag begränsar Sveriges offensiv också. Sen vet jag som sagt att de här spelarna som är där är otroligt bra individuellt också. För jag har mött dem i Allsvenskan och jag vet flera spelare där som har lurat upp mig både en och två gånger. Liksom, och så. Men jag tror att generellt att bredden och synen på svensk fotboll, så önskar jag att vi skulle titta mer på lirare när de är små och inte fokusera alldeles för mycket på fysik och resultat.
Ja, men nu när vi går in i den sista VM-veckan då, det här med listor alltså. Det, det här med profiler. Vi behöver väckas lite grann.
Faktiskt.
Vilka är de största namnen? Vilka är de glamorösa fotbollsspelarna runt om i världen på damsidan?
Ja.
Och det känns alltså som att det här, med tanke på den revolution som just nu sker, så känns det som att det här måste ju vara kanske sista gången vi ens behöver en sån här lista. För i framtiden så kommer alla förhoppningsvis då kanske kunna som ett rinnande vatten. Men nu tror jag fortfarande att vi behöver hjälp. Vad sägs om att köra en, vad ska vi ta,
topp 5 då?
Sporthuset listar.
Topp 5. Världens främsta fotbollsspelare på damsidan enligt Irma Helin. På femte plats.
Ja, där har vi faktiskt Marta. Mm. Man kan inte jämföra Marta med vem hon var nu och vem hon, eller vem hon är nu med vem hon var för, säg, 5 år sedan. För Marta var övermänsklig på den tiden. Hon har gjort saker på fotbollsplan som ingen någonsin har gjort på damsidan. Men jag tycker att hon fortfarande är topp 5 i världen. Jag har sett henne nu under VM och hon är helt otrolig fortfarande. Hon gör poäng och hon... Ja.
På fjärde plats.
Där har vi Alex Morgan, USA:s superforward. Hon är snabb, hon är teknisk, hon har ett otroligt sinne för att göra mål. Kan springa hur länge som helst också. En otrolig profil och som är otroligt stor i USA också. Samma stjärnstatus som vilken herrspelare som helst. Så fjärde plats har vi Alex Morgan.
På tredje plats.
Där har vi Pernilla Harder. Vi i Sverige har varit bortskämda med att få ha Pernilla Harder i damallsvenskan. Hon var i Linköping och var... en av allsvenskans absolut bästa spelare genom tiderna skulle jag säga. Hon spelar i Wolfsburg nu och hon är snabb, hon är teknisk, hon är stark, hon gör assist, hon gör mål. Hon kan spela mittfältare, ytterforward, toppforward. Man kan ha henne var som helst. Så Danmarks stora lysande stjärna och en av de absolut bästa spelare jag har spelat med och spelat mot.
Vi är framme vid topp 2, världens främsta fotbollsspelare på andra plats.
Där har vi Jennifer Marozsán. Det är kanske inte alla som kommer hålla med mig på den här punkten, men jag som innermittfältare kollar gärna på innermittfältare och deras kvaliteter. Spelar i Lyon och i Tyskland och är enligt mig världens bästa mittfältare just nu. Hon är teknisk, hon har en otrolig speluppfattning, gör assist, styr spelet och en väldigt sevärd spelare som man har fått njuta av nu under VM.
Och nummer 1.
Bam, bam, bam. Faktiskt en spelare som inte är med i VM. Hennes landslag Norge är med i VM. Men jag har placerat Ada Hegerberg på första plats. Jag mötte henne när jag var yngre i ungdomslandslagen. Kom ihåg, vi torskade mot Norge med 3-1. Hon gjorde 3 mål. Och man såg redan där att det här var något alldeles extra. Alltså, sån styrka. Hon vet exakt när hon ska gå i djupled, hon är snabb också. Ibland är hon target forward. Hon gör mål i boxen, hon gör mål utanför boxen. Hon gör assist. Hon är en av de absolut bästa spelarna genom tiden också. Och där snackar vi profil. Hon har tackat nej till landslaget av delade meningar om varför. Men i Lyon så är hon otrolig och också vunnit pris som världens bästa spelare. Den första spelaren att vinna Ballon d'Or på damsidan.
Du sa en av de bästa genom tiderna. Är Marta bäst genom tiderna?
Ja, Marta är överlägset bäst genom tiderna.
6 gånger utsedd till världens bästa kvinnliga fotbollsspelare. 7 SM-guld förresten. Umeå, Tyresö, Rosengård. Avsnitt 158. Om inte du har hört på det, Irma, Lasse Granqvist kärleksbombar Marta. Avsnitt 158.
Jag måste lyssna på det. Jag hade stämt in i den kören kan jag säga.
Jag har skickat ett meddelande till de och andra spelare i Brasil som skulle vilja spela för landslaget att när man har en dröm, när man vill spela en sån VM, man måste börja tänka på och jobba på lite tidigare. Så, för att vi kommer inte ha en formiga för hela livet. Jag kommer inte spela för hela livet. Christian kommer inte spela för hela livet. Så man börjar typ så här väldigt tidigare. Det är inte bara 2-3 månader för att klara sig för att spela en sån match.
Marta Vieira da Silva, är hon fortfarande den främsta ambassadören, om vi skulle gjort en sån lista istället, främsta ambassadören för fotbollen på damsidan i världen?
Ja, definitivt. Var man än frågar i världen, vem man än frågar så var Marta. Hon är sånt namn och sån fin ambassadör för fotbollen, men framförallt så jag som jobbar mycket för jämställdhet och många med mig, det är så skönt med en spelare som bara gör nytta för fotbollen, jämställdhetsperspektiv på sina avplan också, men framförallt för att hon är så sjukt bra på fotboll.
Mm. Ett proffs, va?
Ja, hon är superproffs. Man hör ju det från många håll att hon har otroliga krav på sina medspelare och på sig själv. För det är en spelare utan dess lik, och hennes varumärke är ju stort också såklart, eller gigantiskt med sponsorer och så. Så jag skulle inte säga att det finns någon annan spelare som har gjort mer gott för damfotbollen än Marta.
Kom in, jag menar, med den utveckling som vi ser i damfotboll också som jag pratar om, det kommer inte kunna finnas någon lika stor stjärna i damallsvenskan i framtiden, väl? Eller?
Nej, det känns sorgligt att säga, men ja, nu när man tänker på det, och jag har varit inne på det i andra intervjuer, att damfotbollen växer så himla mycket, och jag är glad för det. Jag vet att många är oroliga för svensk fotboll, och det är att svensk fotboll inte ska vara bäst längre eller vår liga, men jag ser på ett helt annat vis att vi kommer ta steg när andra länder tar steg.
Och vet du vad det är? Det är samma grej som när man säger så här, när massa klubblag då i herrallsvenskan bekymrar sig över att man med FF går långt i Champions League.
Precis.
Och säger aj, det här är inte bra för svensk fotboll. Det tycker jag Henok Goitom, vår kollega, är bra. Han säger så här, det här är klockrent. Mm. Vi andra måste hänga på, nu kör vi.
Ja, ja, men det är lite så. Och för det, gör, det ställer ju krav på svensk fotboll att ta ännu större steg. Men ja, damfotbollen i Sverige är attraktiv fortfarande, så vi får se. Det kanske kommer någon super 14-åring från vår egna svenska led som gör det Marta har gjort. Men ja, det lär dröja.
Mm. Det, det som är kul med damasvenska tycker jag, det är att det ändå är en relativt jämn serie jämfört med nästan alla andra ligor i världen. Va? Men det finns de här topplagen ute i Europa, men jag menar, PSG och så, de vinner med 300 poäng före tvåan.
Jag skulle säga att damasvenskan, jag säger att den är topp tre. Vissa hävdar topp fyra, men jag säger att den är topp tre för att vi har så otroligt jämn serie. Ettan kan spela oavgjort mot dem längst ner, och de lagen på andra halvan i damallsvenskan skulle nog köra över de flesta lag i Premier League, i tyska ligan eller i franska ligan. Nu kanske jag överdriver lite, men jag håller verkligen med dig om den här jämnheten, för den är unik ute i Europa. Och det har också att göra med att vi har så himla många duktiga fotbollsspelare runt om i Sverige, och vi har så många tjejer som spelar fotboll.
Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba idag.
Det jag drog senast, eller det vi drog senast, det var vår gäst då som drog målgester. Och tack för alla lyssnarinspel som har kommit om det här. Det är ju såklart väldigt angenämt att botanisera i målgester genom tiderna. Men till att börja med, när det är en kärleksbombning, så känner jag så här. Målgester är ju verkligen ett eget kapitel i sporthistorien. Och en del säger att målgester är töntiga och tillgjorda, och jag säger... Idrott är underhållning och att bjuda på sig själv, eller hur?
Ja, alltså jag är helt överens med dig, Tommy. Jag tycker att målgester, det är roligt och det är framförallt extremt underhållande. Varför ska man inte fira ett mål? Och varför ska man inte fira det på ett sånt sätt som tillfredsställer publiken? Det är ändå publik som har betalat pengar för där och kolla på fotboll, och jag tycker att det här artisteriet hör till fotbollsvärlden, så...
Jag kan börja med den här genomgången med sånt som inte är målgester utan segergester, stora segergester genom året, för det handlar inte bara om mål då. Och då kommer jag att tänka på Brysselsteget som tennisspelaren Jonas Björkman använde. Alltså en gymnastisk manöver, ursprungligen uppfunnen och presenterad av humorgruppen Galenskaparna After Shave i slutet på 80-talet i deras tv-serien Himla många program. Steget utförs genom att man stående tar tag i foten med handen, och därefter så tar man liksom ett 7 mila kliv framåt utan att tappa balansen. Jonas Björkman, som också finns på tv i Eurosport, han kanske kan presentera det på något sätt. Jag ska träffa honom i sommar. Ska vi göra ett riktigt Brysselsteg? Man sätter ner foten i marken utan att släppa taget med handen. Brysselsteget, Jonas Björkman, en klassiker. Utförsåkaren Anja Persson, Sälen. Eller att kasta sig som en säl när det stod klart att hon har vunnit, det blev ju hennes signum.
Ja, verkligen. Det är ju känsla för hela svenska folket.
Verkligen, nu gör hon sälen.
Ja.
Alltså, det ger ju ett annat signum, en annan karaktär till hela. Jag har ju följt Usain Bolts hela karriär. Mm. Bolt, blixten, när han gjorde då, hur ska vi beskriva den för
man
de som inte...
Man pekar väl upp mot himlen med båda händerna.
Just det.
Det blir nog förstärkt varumärke för idrotten. Jag älskar att kunna förknippa... idrotter med olika målgester. Det är samma som att spela fotboll på skolgården när man är liten. Mm. Om jag är, vem kunde jag varit, Ronaldinho till exempel, och så gör jag mål, ja, då springer jag och kör Ronaldinho-målgesten. Det är ingen med det.
Och hur är den nu igen?
Upp med tummen och upp med lillfingret, och så vrider man på henne, så här, som Robinho gjorde också.
Ishockey.
Ja.
Teemu Selänne, finländaren, han hade en skön, tyckte jag. Han skjuter skjuter sin handske i luften så att den liksom åker iväg lite. Avancerad, riktigt snygg. Gå in och kika på TV-serien på YouTube om inte annat. Den ser spontan ut, men lite grann som att han längtar till jaktsäsongen när han gör sina mål. När han gjorde sina mål, en av de största spelarna, kanske största finska spelaren genom tiderna. Sen finns det de här liksom mer sammanbitna från förr. Ralf Edström, han gjorde det här volleymålet på 70-talet, 74, VM 74. Knuten näve bara. Just det. Knuten näve. Tardelli, VM 82. Den galna glädjen när han springer mot kameran efter målet mot Västtyskland.
Det är väl den bästa.
Ja, den är ju... Ja. Men den är inte genomtänkt. Nej. Utan det bara kommer där.
Det är bara känslan.
Men annars kommer jag tänka på... Men annars är ju de... Du får fylla på här, Irma, också. Men jag radar upp några stycken bara. Kenneth Andersson, domartecknet för mål. Pratar om det senaste. Det är domartecknet för mål i australisk fotboll. Men... tolkas av de flesta som två dragna pistoler. Mm. Sen har vi då massor av sådana här voltspelare förstås, som gör volter efteråt. Jag tror Hugo Sanchez en gång i tiden i Mexiko, Aspria i Colombia, till exempel Obafemi Martins. VM 94 var inne på Bebeto, vagga barnet. Det har ju kommit, det är kanske ganska många som har gjort sen. Då hans fru och han hade fått barn då. Det visar på något sätt att hans hjärta inte bara fanns på plan utan också hos en bebis som han längtar till. Thomas Brolin, hoppiruetten.
Ah. Den är ju, ja, vi har ju några svenskar med från verkligen. VM 94 framförallt.
Kameruns herrar, dans vid hörnflaggan. Sen har vi... Julius Agahova heter han, va, som var i Senegal. Ett antal bakåtvolter i rad som hade dukt i ett gymnastikmästerskap. Han var ju med, undrar om inte han gjorde mål mot Sverige, visst gjorde han det, i fotbolls-VM 2002. Finidi George, nigerianen, han gjorde ett riktigt tjusigt mål och sen firade han med en klassiska kissande hunden.
Ja, just det, den där har man gjort en och annan gång. Alltså.
Det var många som tog efter den.
Verkligen, ja.
Men han är, jag tror att han i alla fall är ursprunget till det som otaliga ungdomar har gjort sedan, kissande hunden.
Been there, done that. Pappa blev arg på mig i mars. Vi mötte, tror jag,
har du gjort det?
Åh, gud, hybris barn. Okej att göra när man spelar med kompisarna, men vi mötte, jag tror vi ledde med 6-0 eller någonting. Det var någon match jag spelade med. Jag spelade med pojkar hela livet, men jag lånades in och spelade med tjejlaget och så gjorde jag typ mitt femte mål och lägger en kissande hund som 10-åring. Det var inte populärt i bilen hem. Pappa bara, du är aldrig om det där. Och bara, nej, ska jag inte göra.
Han tyckte liksom, du hade inte nått upp till den nivån att du kunde få göra den typen av målgester.
Framförallt om ett lag leder med så mycket, då skulle man ödmjukt jogga tillbaka.
Och det var ju det som USA fick kritik mot Thailand. Att de jublade som tusan efter varje mål. Vad tyckte du om det förresten?
Ja, men det är så här två delat. Jag tycker det skulle vara lika respektlöst att sluta fira. För då är det som att säga så här, ja men Thailand, ni är inte värda att vi firar när vi är mål mot er. Så man kan vända på det där. Antingen visst, det kanske är lite överdrivet när det står 13-0 att bli överlycklig. Men man kan också se det som att okej, nu gjorde vi mål och vi kämpar för att göra fotbollsmålet och vi möter ett lag i VM, så vi firar alla mål som om det vore vilken mål som helst. Så man kan vända på det åt båda hållen, men man satt väl där och kände väl lite, ja men fan, jag kan vara tillbaka nu då.
Sen hade vi Ori Haldur Björnsson heter han, va, som islänningen som ställde sig och låtsades fiska in en lagkamrat.
Just det.
Vi hade ju casting här, kärleksbombning nyligen, fiskesporten. Ja. En lagkamrat som liksom sprattlande hoppar då, va?
Ja,
fiskas in.
Det är roligt, för många av de här tar ju ungdomarna alltså verkligen efter. Ja.
Har du sett den också eller?
Ja, och det är kul att höra var allting kommer ifrån, för jag är lite för ung fortfarande för att veta vad allt det här härstammar från.
Mario Balotelli, han körde bara en sån här stenhårda EM-matchen mot Tyskland för att han bara spänner hela kroppen.
Jag tycker annars Balotelli har en av mina favoriter. För jag gillar målgester som betyder någonting och som har någon baktanke. Och även fast vissa har haft kritik mot det, så när han tar av tröjan och det står Why Always Me, så här, det fångar ju hela fotbollsvärlden. Kanske inte att man blev överlycklig av att se, men mer att man fick känna efter lite och förstå vad han kommer ifrån, vad han har för känslor och tankar i sig när han gör mål. Så.
Lokomotiv Jaroslavs U20-lag.
Det här har jag missat.
Dominobrickor, att de liksom kreativ, konstnärlig. Riktig performance.
Verkligen.
Då. Faller. Uh-huh. Hela laget. Det måste synka, träna.
Det här måste jag kolla upp.
Och sen då sen tveksamheter då, Robbie Fowler som sniffade kokain i gräset och blev avstängd nu ett antal matcher.
Ja, ganska rätt, eller kolla hur många ungdomar som kollar på fotboll, ska man se det där då?
Men nummer ett är ju ändå, på allt det här, det är ju ändå Kennedy. när han tar emot ölen. Det är ju ingen målgest.
Alltså jag men som alltså
det som händer där, ja, när, med den synkningen vi har pratat om tidigare i sporthuset. Mm. Det var kul också när Hammarby sen gjorde en ganska rolig video, ja, som om de hade planerat alltihopa. Ja. Det var riktigt skön.
Och så har gjort så här Titanic YouTube-video som är där. Även fast jag är Djurgård och har spelat i Djurgården hela mitt liv, så jag måste verkligen erkänna att det där, alltså det är typ det coolaste man har sett.
Och här är alltså firandet. Det kastas då in en mugg med öl. En plastmugg, kan vi tro, va? Med öl som Patrice Jolo fångar.
Det är fantastiskt. Och fångst.
Och smakar utav det här, skickar tillbaks den.
Skvätter knappt ut någonting ur glaset när han fångar.
Och du då? Vad har du pysslat med genom åren? Vad har du haft? Du har kört kissande hunden.
Ja, alltså om jag kollar först på vilka målgester jag kommer ihåg som andra spelare har gjort, då tänker jag på Wayne Rooney. Han hade någon, det här var så kul, 2015 tror jag var. Han hade, var det mot Phil Borsley? Ja, det var någon spelare som han hade lagt upp ett klipp på sina sociala medier när han boxas, och sen så får han stryk i den boxningsmatchen. Och det har
just det.
Ja, kommer du ihåg det? Och sen när United har match så firar han genom att boxas och låtsas liksom ramla. Och det kommer jag ihåg att jag garvar som fan åt. Och också Suarez inför Everton, jag tror också 2015, så blev han ju kritiserad för att han filmar mycket. Mm. Och då firade han också lite provokativt, men att lägga sig framför Everton-bänken och filma. Och jag gillar de där målgesterna som är lite på gränsen, som har en story bakom så att man kan känna igen sig och förstå vad de menar med deras målfirande. Men jag själv, tyvärr, jag gör flera assist än mål, så att säga. Så när jag gör mål så jag önskar att jag gjorde så många mål att jag hade en patenterad liksom målgest, men jag blir bara så jävla glad när jag gör mål.
Du blir som Tardelli.
Ja, jag blir lite så. Jag försöker hålla ner det lite grann, men så här lätta, det brukar bli en näve i luften liksom, att så här, yes, och sen så kommer lagkamraterna och flyger på en. Så jag får göra lite fler mål så att jag får skapa mig någon egen målgest.
Jag älskar målgester i alla fall. Mm. Och en liten historievandring här alltså genom målgesterna. Nästa vecka så ska vi deppa.
Ja, då ska vi deppa.
Nej, det ska vi inte göra. Men vi ska ta, olyckspåsen skapades ju. Först hade vi bara kärlek, men så är det för att helt enkelt kunna plocka fram några historiska dokument inom idrotten som är svåra och kanske bara kärleksbomba. För det är så pass, det är tufft det som har hänt. Men vi vill ändå berätta det. Så nu ska vi dra en lapp.
Okej.
Skakar, det är du som ska göra det.
Skaka den här fina. Är den virkad eller är den stickad? Den här är virkad, tror jag.
Hon pratar om Eva-Lena Hedestig som har gjort den. Att det är liksom en kombination av dessa två handarbetsartisterier.
Jag tar upp en lapp nu då. En ljusblå. Får vi se. Wow. 1-2, 1-2, 1-2.
VM 1990. Ut. Sverige ut. 1-2 Brasilien, va? 1-2 Skottland. 1-2 Costa Rica. Pang ut i gruppspelet.
Herregud. Dystert.
Olle Nordins superdebacle. Och det passar bra för Jens Fjällström är med nästa vecka. Och vi pratade faktiskt om det för någon vecka sedan i podden ju, när Hasse Backe var scout där och varnade för den här kostarikanen som sen avgjorde den här tredje matchen, Hernan Medford. Och då åkte Sverige ut, och Sverige hade längtat så länge efter ett fotbolls-VM och så rakt ut i gruppspelet. Det var ju halleluja stämning inför det. Det var ju, alltså Sverige har inte varit fotbolls-VM på 12 år. Det var ju liksom festligheter på stan här i Stockholm, och du ska åka iväg till VM, och jag tror Sverige var med 6-0 om jag inte minns fel i sista matchen mot Finland och åkte iväg. Så det skulle bara bli supersuccé, och så blev det 1-2. 1-2, 1-2, hem igen. Men du, alltid oerhört inspirerande att prata fotboll med dig, Irma.
Ja, men detsamma, Tommy, verkligen.
Och hoppas du kan komma tillbaka framöver. Och vi ses och hörs ju i olika fotbollssändningar framöver. Och damasvenskan kommer igång igen. Vilket datum har ni i nästa match? Nu får du, nu åker kalendern fram.
Nej, det är fram i mobilen.
Fram i kalendern.
Vi har bara haft sex eller sju matcher nu på våren, för att på grund av VM så är schemat helt annorlunda. Så vi har hur många matcher som helst framför oss under hösten, så det ska bli roligt att spela liksom, lite hockeyfeeling över att spela helg, vardag.
Mm, just det.
Vi börjar den 20 juli borta mot LB07 klockan 13.45. Sen så har vi Eskilstuna.
LB07, det är alltså Limhamn, Bunkeflo.
Sen har vi faktiskt Eskilstuna hemma på Tele2.
Tele2, ni spelar ju på Stockholms stadion.
Ja, vi spelar på Stockholms stadion alltid. Men Djurgården kör ett upplägg med herrmatch och dammatch samma dag. Så vi spelar efter herrarna på Tele2.
Lycka till framöver och tack för inblicken inom fotbollen både på dam och herrsidan.
Tack själv.
Tack Tommy och tack Irma. Sen blir man ju lite nedslagen faktiskt av ämnet som det blev. Nu är ju inte olyckspåsen fyllt av leenden precis. Men den där taktfasta 1-2 var ju ett stort elände.
Vi återkommer till det i nästa avsnitt. Annars tack alla också som hörde av sig om målgester. Det var ju mängder av inspel precis som vi eftersökte och jag var inne på många av dem där. Andy Törnqvist till exempel, han skickade ett mejl till sportisupodcast.se och körde sin topplista med Jürgen Klinsmann, Thomas Brolin, Kenneth Andersson, Ronaldo, U21-landslaget som jag faktiskt inte nämnde, svenska U21-landslaget, deras honör mot Frankrike i kvalet 2015 då med Guidetti i spetsen. Och sen vill han också påminna om Zlatans tröja, när han drog av tröjan efter sitt 50:e mål i landslaget. Och därunder så stod det oerhört fint till den svenska publiken på en ny tröja. Ni gjorde det möjligt med 50 mål i landslaget.
Ja, just det. Sen var jag glad, Tommy, att du tog upp Ralf Edströms grymma träff mot Västtyskland i regnet. Och den uppsträckta näven.
Knuten näven.
Det var en stund att minnas när man ser Georg Åby Eriksson sitta och mysa där i hellregnet.
Måste vänta på det här. Det var så bra två.
Jag måste bara säga, det här var ju lite kul va? Du säger att man ska höra vågskvalpet. I själva verket så har du tagit in på en bangård där det går en sån här godståg.
Nej, grej, det där var faktiskt två soptunnor som fraktades från den ena delen av hotellet.
Två soptunnor som var ute och gick. Annars måste väl vi avsluta med att ändå nämna århundradets, får jag säga så, sånginsats. Jag menar, här har ju politikerna i Stockholm sagt att vi vill inte ha OS, och sen sa de att vi kan låna ut arenorna till er, och så slutar med att men vi skriver inte på några papper som värdstad och bla bla bla. Vid själva presentationen sen så slutade med att en Stockholmspolitiker stod upp inför hela IOC-sessionen där med alla de här som ska besluta och började sjunga Abbas Dancing Queen.
And as my favorite song goes, you can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh. Well, you know the words. Well, seriously, I just want to congratulate the IOC on your bold vision, the Olympic Agenda 2020 and the new norm.
Inte det. Det måste ju vara. Det är lite kul i alla fall, va?
Ja, och nu kommer en till soptunna här, så att nu kommer till soptunna, säger Frippas. Nu rundar vi av och vi avslutar med Dancing Queen.
Det gör vi.
Hej då. Vi hörs nästa vecka.
Det var bara två soptunnor, inte en.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.